Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
Men alla bara äter upp det här med hull och hår, för det framstår som så jävla sympatiskt att bara, ja, men nu ska det bli autentiskt och det ska bli feministiskt och det ska bli det här en äkta personen bakom, det här är Gunnar Ekelöf som han hade varit, om han hade varit med i Paradise Hotel, då hade han framstått på det här viset. Man bara okej, men varför skulle någon då någonsin ha brytt sig om Gunnar Ekelöf? Ja, alltså själva precis. Anledningen till att bry sig om författare ska liksom tvättas bort från litteraturvetenskapen. Ja. Varför då?
Välkomna till det 35:e avsnittet av Gästabudet. Vi befinner oss på Hotell Kung Karl i Stockholm. Och jag som talar heter Michaela Blomqvist och med mig har jag...
Anke Ismail.
Och Lyra Ekström Lindbäck.
Och det här är något slags specialavsnitt kan man säga, där vi ska... Ja, både dela ut men också resonera oss fram till vem som ska få priset vi har instiftat. Och det är ett pris till årets sågning.
2023, så det är förra årets bästa sågningar som har blivit nominerade.
Precis, precis.
Men jag tänker att innan vi kommer in på de nominerade bidragen så tror jag att vi behöver prata lite om det här med sågningspriset. För vi har fått ganska många reaktioner. Mm. Och väldigt många mer eller mindre upprörda reaktioner.
Mm. Mm. Det jag har sett har varit en blandning av liksom, det här är dumt, vad håller ni på med? Och gud vad bra, det här behövs så mycket.
Vem har sagt gud vad bra, det här behövs så mycket?
Jag har inte tagit screenshots men jag har sett det. Mm.
Mm. Daniel Sjölin var väldigt positiv i den här talkshowen i P1. Mm.
Ja, journalisten gjorde ju en väldigt fin intervju med Inga-Lina Lindqvist också, en av de nominerade, där jag verkligen kände så här, för nu uppnår vi syftet med priset, att en duktig litteraturkritiker får ha ett kvalificerat samtal om sin egen kritiska gärning i medierna. Hur ofta händer det? Liksom?
Men det jag känner, jag vet inte hur ni tänkte kring det här, men det jag känner är ju också att det litterära samtalet på något sätt... Det är just vid priserna som man bara, här, du har gjort någonting bra, här, ta emot ett pris. Och det är inte en diskussion om kritiken. Och kritiken får sällan prata om vad det är den gör. De tar emot ett pris, de tar emot pengar. Jag tyckte det var fint ändå att några fick kom. Björn Kåström var ju på det här talkshow och det är ju bra att kritiken uppmärksammas på det sättet.
Mm. Ja, jag tänker på när Madeleine Gustafsson fick hederspriset på förra årets Augustgala, så det enda hon pratade om var liksom litteraturens kretslopp och hur viktig kritiken är. Och jag tänker att med sågningspris så blir det precis som du säger, Aga, att man fokuserar på den faktiska gärningen snarare än alla de här kulturbyråkratflosklarna kring vad viktigt det är med litteraturen och att den syns och hörs. Liksom. För det låter det som det lät i Steven Faranlis debattartikel om litteraturkritiken, att säga litteraturkritiken eller kultursynen har svikit förlagen. Och man bara, okej, du väntar oss att vi ska göra marknadsföring för era böcker. Vi har inte gjort det tillräckligt bra. Det var så jag tolkade den debattartikeln.
Jag tyckte i och för sig om den debattartikeln. Jag uppfattade det som att han efterlyste ett samtal om litteraturen. Och det tänker jag också är syftet med det här priset. Och på något sätt att visa att... den negativa kritiken är en viktig del av det samtalet. Alltså man kan i en recension som är negativ så kan man också säga något väsentligt om litteratur och hur litteratur bör vara.
Ja, verkligen, det är ju väldigt rimligt att vara besviken på en stor del av samtidslitteraturen. Ja. Det betyder ju att man fortfarande har en hög standard för litteraturkritiken. Ja.
Och att den negativa recensionen på något sätt har fått dålig status i Sverige, tycker jag. Och avfärdas då just som sågning, och att man då på något sätt ser det som något så här rent lustmod som kommer till. Inte för att kritiken faktiskt har gett sig i kast med boken, utan för att den här kritiken är en... Ja, men sur och aggressiv och konstig person.
Att det handlar om kritikens ego.
Och självhävdelsebehov.
Ja, gentemot författaren också. Ja. Att det sårar författaren. Vilket, alltså, jag kan ju förstå den grejen. Det finns ju säkert någon av de här recensionerna som den mottagande författaren bara öt, den där gjorde lite ont liksom. Och sen kommer det tillbaka i media och bara, det här var en jättebra sågning. Jag kan förstå den drivkraften, men om man ska liksom...
Stackars Jonas Hassan Kabiri, det måste vara
ja,
svårt.
Ja gud, det var otroligt svårt. Han lever säkert, liksom har mardrömmar om gästabudets kritikpris. Men...
Särskilt som du skrev ju en väldigt bra recension av hans bok som var betydligt mer positiv.
Mycket, mycket mer positiv, även om... Alltså jag tror att... Jag önskade i princip att han hade skrivit en annan bok än den han faktiskt skrev. Men jag tror att han lyckades med att skriva den bok han ville skriva. Så det där finns en...
Bara snabbt sidospår här. Ser du en parallell mellan din besvikelse på Sadie Smiths senaste roman och Jonas Hassan Kamiris senaste roman? Att båda har rört sig lite i en liknande riktning?
Nej, alltså Sadie Smith var ju aldrig så...
Språkexperimentell.
Nej, precis. Om vi ska kalla henne... Liksom, hon skrev ju en viss typ av böcker, men det hon är väldigt bra på är ju det samtida. Det finns ingen som kan med en, liksom, en rad eller en dialog få en att veta okej, men det är 2012, det här är norra London. Liksom. Hon är skitbra på det. Och när man tar bort det och ska liksom sätta det i någon slags historisk romankontext, då försvinner det som, enligt mig åtminstone, är det bästa med hennes verk. Så då blir det lite... B.
Så de har blivit tama på två olika sätt, kan man säga.
Det tror jag. Och sen vet jag inte om Sadie Smiths tamhet är temporär eller inte. Det är möjligt att det här var någonting hon fick ur sig och sen gör någonting annat sen. Medan med Jonas Hassan Kamiri så känns det ändå som ett väldigt aktivt val att röra sig åt det här hållet. Det är ju inte...
Flytta till New York.
Ja, men det är också, det är inte den första boken liksom som går åt det här hållet. Alltså, det har ju varit 2-3 romaner som liksom allt mer rör sig från ungdomens mera uppkäftiga... Jag tycker Montecore till exempel är en av de bästa svenska romaner som har publicerats de senaste 20-30 åren. Så ja.
Så du var också lite besviken?
Oh ja.
Men du är ju inte en så hård kritiker, Agri.
Nej, du brukar säga det. Jag brukar säga, kolla den här sågningen jag skrivit, och du läser den och bara, det där är inte en sågning. Så det är möjligt.
Du är faktiskt värre än Rebecca där. När man pratar med Rebecca och hon har läst någon ny bok, så kan man få känna sig att det här är en helt fruktansvärd bok. Hon kommer såga den vid fotknölarna. Och sen är hon, och skriver hon en recension i stil med, jag säger inte att hon har sagt det om den, men Elise Karlssons senaste, liksom, som är så här, okej, vi förstår att hon är väldigt besviken, men det är ändå med så här armslängds avstånd från yxan.
Fast, ja. Nej, det tycker jag, jag tycker det var en väldigt negativ recension.
Ja, det var det ju, men det finns ju... Ja, jag vet inte.
Jag vet det, att det är Rebecca, en Rebeccas av... texter retar upp många författare, vet jag.
Okay.
Så...
Men det är någonting som behärskat över det. Det kanske är avund från min sida som talar också, för att jag som har narrens privilegium klarar inte av att tala med den här distingerade värdigheten som du och Rebecca ofta gör.
Vad var det du fick höra om en recension du hade skrivit? Att det var vitglödgat hat.
Vitglödgat hat, det var från redaktören som hade beställt den. Så jag blivit anklagad i Svenska Akademiens jultal för att utöva vodo på försvarslösa äldre kvinnor också. Och så blev jag nyligen anklagad i P3-klubben av Nanna Olasdotter Hallberg för kvinnohat. Det hör inte hemma på en kultursida, apropå Oj. Min recension av Sara Martinssons Kvinnor utan barn.
Intressant.
Det är väl topp 3 hatglåpord som jag fått slängda på mig för mina sågningar. Har ni fått något sånt?
Ja, jag fick av den här gamla antifeministen Per Ström, om någon minns honom. Vagt. Ja, han anklagade mig på sin blogg eller vad det var han hade för att vara, nu minns jag inte, jo, hatets apostel.
Wow.
Och att jag var en marxistisk, nej, en könskommunist. Vilket,
vad är det?
Ja, men det är väl vad jag är, tänker jag.
Ja, var och en efter förmåga.
Nej!
Jo, men det låter ändå som din syn på kön, tycker jag.
Nej, verkligen inte.
Du blev ju anklagad för att vara en mobbare i rökrutan av Patrik Lundberg också.
Just det.
Men kände, var du det?
Ja, alltså jag stod väl i rökrutan som faktiskt fortfarande fanns när jag gick på högstadiet. Och jag var väl inte jättesnäll. Så.
Men du var inte mobbad själv, du behöver inte ens...
Nej, men det går inte att mobba mig.
Mikael, du har ju fått ett rykte som en hård kritiker.
Mm.
Vilket jag inte tycker att du Lyra har. Även om
du
kan liksom...
Men det är för att jag inte har så mycket rykte av mig över att vara kritiker överhuvudtaget.
Ja, på jag gott förstår. Och ont. Ja.
Men det här är ju inte bara diskussionen av vem som ska vinna sågningspriset och utdelningen av sågningspriset. Utan det här är också en förfest till Expressens kulturfest.
Ja.
Och jag undrar, vem av de författare ni har recenserat på sistone skulle vara mest awkward att träffa ikväll?
Jag recenserade ju Vildsvinet av Adam Sanell.
Just det.
Det var relativt nyligen.
Det var en jättebra recension.
Ja, det var det verkligen.
Men det var en debutroman och det var nyligen, så det vore awkward.
Mm. Men han är ju också... Han är också den typen av debutant som inte riktigt är en debutant. Precis. Som har varit en så här synlig medieperson jättelänge. Liksom. Det är ungefär som om Victor Malm skulle debutera. Att man är så, kanske inte har silkesvantarna på.
Möjligtvis.
Det är också stor risk att han är där ikväll, tänker jag.
Ja, det tror jag också.
Jag vet inte, det känns som det var länge sedan jag skrev en sågning.
Är du och Patrik Lundberg fortfarande fiende?
Alltså jag har väl aldrig varit fiende med honom. Men jag tror att där, alltså vi har väl, jag och Patrik Lundberg, som jag i och för sig aldrig har träffat, men vi har väl lite den relationen att jag är den här mobbaren i rökrutan och så är han.
En tönt från landet.
Ja, men som jag kanske inte lägger märke till så mycket, så att det är ju liksom, det är inte jobbigt för mig att träffa honom.
Fast Mikaela, alltså man kan ju förstå hur han kan känna sig utpekad efter att den där texten av självupptagna författaren var så bildsatt med stora bilder på Patrik Lundberg där han satt och skrev.
Och jag skrev i min krönika om att han gjorde sin tjej, som då inte var hans tjej, gravid på nyårsafton. Eller att de hade sex på nyårsafton, tror jag.
Du var
ju ändå
lite intresserad på något sätt av Patrik Lundberg.
Jag är inte intresserad. Jag känner att jag får andra människors liv prackade på mig i ansiktet. Och att jag vet alldeles för mycket om dem. Jag kommer ärligt talat inte på någon faktiskt.
Du, Lyra?
Ja, men det är väl Sara Martinsson. Men det känns som att hon skulle bli mer obekväm med. Och hon tackade ju nej till att debattera med mig i Studio 1.
Ja.
Efter min sågning, för att hon tyckte inte att hon hade skrivit någon samhällskritik utan bara gjort en undersökning. Men så feminismen jobbar nu.
Intressant.
Jag tänker, Victor brukar alltid säga, Victor Malm, att man ska tänka att man har strajtkultur, alltså att man strider med varandra på kultursidorna, ja. Och så sen så om man träffar på varandra så är det inga problem, och det är nog mycket så jag ser på det, så att jag blir alltid förvånad när till exempel då Jack Hildén, som jag var i debatt med för några år sedan. När jag träffade på honom i anslutning till den debatten så ville han liksom inte hälsa på mig, utan då var han irriterad på mig.
Han ska ju skriva något om sågningspriset nu, en artikel i Aftonbladet.
Ja, men det, nu är det glömt.
Nu är det glömt.
Det kan jag inte tänka mig annat.
Ja, alltså jag är ju också, jag har aldrig riktigt förstått varför det skulle vara så fruktansvärt smärtsamt att bli sågad. För jag har ju blivit sågad av dig till exempel, Michaela. Glöm bort det.
Och nu sitter
vi
här.
Bra sågning. Och jag insåg också att fan, jag har ju blivit sågad av Ulf Olsson, en av våra nominerade. Också en ganska dålig sågning. nu är jag ganska partisk i mål. Men det betyder inte att jag är så här, Ulf Olsson är en värdelös kritiker som aldrig kan urskilja litterär kvalitet. Eller, alltså, vad är det som får människor att bli sådana? Har de liksom ingen egen självkänsla att falla tillbaka på?
Nej, men jag tror att vissa människor har väldigt svårt att bli emotsagda. Medans, ja, det är ju... Jag hör ju att jag bara sitter och skryter om mig själv. Men
det är din kväll ikväll.
Jag tycker om att bli motsagd. Och jag tänker att det gör du också, Lyra.
Annars skulle du och jag inte ha en podd ihop.
Nej.
Men tycker ni att recensionens kvalitet, nu när vi ändå ska sitta här och bedöma recensioner, att den måste synas i relation till boken som den recenserar? Eller kan man säga så här, det här är en jättebra sågning utan att ha läst boken?
Jag tror att man kan säga att det är en bra sågning utan att ha läst boken. Däremot så tror jag att en riktigt bra sågning, det ska inte vara ett för lätt verk att såga. Alltså, nu finns det ju inte 4000 tecken långa recensioner av deckare, men om det skulle komma en jättedålig deckare och de skulle liksom totalsåga den.
Jo, men Jens Liljestrand skrev en väldigt bra som vi diskuterade när vi skulle ta ut kandidater till sågningspriset.
Just
av hon
det.
Linda Staff, ja, den omtalade polischefens deckardebut.
Mm.
Tror jag det var.
Mm.
Och det var ju en ganska svår sågning att skriva på ett sätt för att hon var en så synlig medial personlighet.
Ja, alltså jag tycker att någonting måste stå på spel. Det
ja,
kan inte
precis.
Vara
så det var väl så vi resonerade också när vi inte nominerade den. Att det var en väldigt välskriven sågning, men den var liksom, den sparkade upp öppna dörrar.
Om man, liksom lyssnar på podden, vad heter den, Graf Bort Skåne? Var det? Som diskuterade sågningspriset. Att de,
Sydsvenskans kulturpodd.
Ja, precis. Och de menade att endast 2 eller 1,5 av dessa sågningar var riktiga sågningar. Och där tror jag att det är liksom att man vill ha någonting elakt ur en sågning.
Och det sa de ju rent ut, att de här texterna inte är tillräckligt elaka.
Medans för mig, och jag vet inte hur ni har tänkt, men för mig så är det ju så att det liksom, man tar sig an någonting som kanske är hyllat på andra håll, och man liksom sätter sin flagga på det här är det jag tycker om den här boken, men också om en viss typ av litteratur. Och det ser man genomgående i många av de här texterna, att de liksom tar sig an någonting. Och det står någonting på spel hos kritiken. De är ofta har varit de enda som har skrivit en negativ recension av just de här böckerna som vi har valt. Och det kräver ett mod. Och det kräver att man argumenterar för sin sak på ett helt annat sätt än om det är, nu ska jag nämna några böcker, men alltså en bok som alla redan har sågat och det är bara att sparka vidare på det.
Jag tänker att på ett sätt så, eller man kan nog tänka att kritikerns syn på estetik kommer fram tydligare i en negativ recension eller i en sågning än i en hyllande recension. För att i en hyllande recension så säger man liksom inte emot verket, utan man sugs upp i författarens estetik. Medans i en sågning så behåller man distansen och så pekar man ut att nej, men litteratur ska vara så här och så här, den ska inte vara så här och så här. Så att därför tänker jag att de estetiska resonemangen kan ofta bli intressantare i en negativ recension.
Ja, men jag håller med. Jag hade deadline samma dag, eller så var det en dag emellan, för det där Vildsvinet och Asta Olivia Nordenhofs nya bok, som då jag läste liksom nästan samtidigt och skrev nästan samtidigt. Och jag tyckte väldigt, väldigt mycket om Asta Olivia Nordenhofs nya bok och hade väldigt lite att säga om den för att jag tyckte så mycket om den. Utan det var bara, det här är bra, här är några citat från boken. Och jag är väldigt missnöjd med hur den recensionen blev.
För att du la all din energi på Vildsvinet.
Nej, men för att det blev tydligare, som Mikael säger. Det blir tydligare vad man faktiskt tycker när det är någonting som liksom sprätar emot, och man måste gå igenom varför man har den här reaktionen gentemot någonting.
Men det är faktiskt enda gången som jag avsagt mig ett kritikeruppdrag, just för att en sågning kräver så fruktansvärt mycket arbete. Mm. Jag skulle skriva för Örnen och kråkan om Johan Jönssons Marginalia exterminalia. Det måste ha varit 7 år sedan eller någonting. Och han är ju extremt hyllad och uppburen, och jag tyckte att den var så fruktansvärt dålig att jag liksom nästan fick rannsaka mig själv efter ord för hur dålig jag tyckte att den var. Och så insåg jag, det här kräver jättemycket arbete. Mm. Om jag särskilt på en essä på 8000 tecken ska liksom argumenterar för det här på ett övertygande sätt. Så jag vet inte, när folk säger så här, åh, kritiker vill bara göra lustmord för att lyfta fram sin egen position i offentligheten. Alltså jag upplever snarare, det finns så jävla hög kostnad för vissa typer av sågningar. Ja. Att så här, jag är inte beredd att lägga 3 veckors arbete när jag har jättemycket annat att göra och min partner är sjuk eller vad det nu är. Ja. Liksom.
Och dessutom bara det att det är ju jobbigt att sysselsätta sig med något som man inte tycker om.
Ja, bara alltså jag läste ju hela. Och så samlade jag så, det här går inte.
Men vad synd, för att det hade ju varit jätteintressant med tanke på att han är så hyllad och alltid får så positiva recensioner. Du kanske får göra ett nytt försök, din uppgörelse med
allmänintresset.
Vi kanske
är så
ska
stort.
Bjuda in Johan Jönsson till podden och så får du attackera honom live. Fysiskt.
Mikaela, du har så himla konstiga avsnittsidéer. Först rökstenen och sen Johan Jönsson.
Rökstenen ska bli verklighet.
Stay tuned. En bok som kanske bara 3 människor i Sverige har läst, varav en är Horace Engdahl. Mikaela tänker bli den 4:e.
Och Lyra den 5:e.
Nåja, ska vi gå in på sågningspriset?
Ja.
Vill någon ha mer icke-gott vin innan
ja,
dess?
Ja, alltså man är väl inte mer en människa. Nej. Har du 2 flaskor av det här?
Ja, men jag tänkte, jag visste inte hur. Ja.
Vi dricker alltså, Agri har hittat ett sågat vin som vi dricker.
Kan du inte läsa lite recensioner?
Jo, men absolut. Vänta, jag häller upp. Min första idé, för att jag ville att vi skulle dricka någonting gott. Min första idé var att köpa en flaska vars recensioner hade sågats. Och i vinvärlden så är det ofta väldigt...
Vadå, det finns recensioner av recensioner i
ja,
vinvärlden?
Ja, i vissa fall när det är jätteblommigt och så här, att dofta på det här vinet fick mig att se Guds ansikte och så vidare. Och de fanns inte på Systembolaget. Så då hittade jag bara ett sågat vin. Så fick jag gå igenom liksom de som har sågats väldigt mycket. Och australiensiska Merlot, och det här är då en The Fox and the Grapes i en plastflaska som finns på Systembolaget.
En bild på en räv i röd fluga och smoking som slickar sig om munnen.
Som Aesop skrev. Så här, a friend brought this for some dinner, otherwise I would avoid buying it since there's very little charm in wine in plastic bottles. Okay, tannins, medium bodied, palate of boysenberries, tobacco, ripe cherry, unbalanced and short aftertaste. Not a favorite, I just put it in a stew and there was a glass left over for a chef. Wouldn't recommend it. Och sen, det här är väldigt märkligt. The smell is not as strong as pig wine. Jag vet inte vad pig wine är. The taste is feels quite intense, astringent and sour on the tip of the tongue. Mm. But after we tried the glass for a while, it feels that astringency has disappeared. Det betyder att man blir berusad, men okej. This is not the wine that will answer the problem of someone who doesn't like to drink red wine.
Fast det... Nej, men det tror jag faktiskt att det är. Att det är just ett vin för människor som inte gillar vin. För det, alltså, det smakar ju som svart vin, bär saft och har ganska mycket socker i sig.
Eller? Ja, i den första klunken. Men sen så kommer både så här, bam, från ena hållet en väldigt ovälkommen syra och bam, från andra hållet en strävhet som ändå inte känns som jättelånga tanniner.
Men det som jag läste som var liksom den grundläggande kritiken mot just de här australiensiska vinerna, och den värsta av dem är Yellowtail som inte finns på systemet heller, men det är just att de lägger väldigt mycket socker i dem så att alla årgångar ska smaka samma.
Mm. Ja, men, så först smakar den ju sött och så sen så man bara, men det här är ju bara ett billigt vin. Sen smakar den typ Gredos.
Ett tips som jag har från min pappa, det är att aldrig köpa ett vin som har mer än 0,3 gram socker.
Hur många har det här? Kan man se det på?
Eller är det 3 gram? Vad är det minsta som de har på Systembolaget?
Jag vet faktiskt inte. Nej, det står inte.
Det står bara att det ska smaka björnbär.
Det står säkert på Systembolagets hemsida, men inte på flaskan.
Okay. Vi är då inte sponsrade av det här vinet.
Nej. Jamman, respekt! En kul natt, natt, natt. Min båt jag styrde på havets vågande, vågande båt så skummet byrde. Och vart jag sågade, sågade, såg på havets vågande, vågande båt långt ner i djupet, bättre, 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 en fisk jag såg på.
Ja, låt oss börja.
Mm. Mm. Ska vi börja i den ordning som vi har listat dem? Vi listade dem ju inte i bokstavsordning eller i någon ordning alls, utan bara i den ordning det blev.
Det var bara slumpmässigt, mm. ja.
Då börjar vi med Anders Stopendals recension av Gunnar Adelius Ingenmansland i Aftonbladet Kultur. Jag skulle vilja läsa ett stycke ur den, bara för att alla ska få en känsla av. Det är sista stycket som jag tyckte var väldigt bra. En kritiker kan hur som helst inte trolla med knäna. För att kritiken ska kunna leva upp till att vara en litterär genre fordras det en viss reciprocitet, det vill säga att kritikens föremål lever upp till vissa intellektuella och litterära kvalitetskriterier. Annars finns det ingenting att ta på. Den bildade kritikens objekt kan inte vara klichétyngd, försiktig och inställsam. Den måste vara psykologiskt kongruent eller äga något slags finess. Den bör vara autentisk. Den bör absolut inte bygga på stereotyper som att alla män är känslomässigt invalidiserade. För det är väl helt enkelt inte sant. Man hör liksom den inneboende desperationen och behärskningen på samma gång.
Och den slutar med ett frågetecken och det är ju också något, alltså genom hela den här texten med interpunktionen tycker jag, att bara i det här korta stycket så är det parentes och tankstreck, utropstecken, frågetecken. Alltså att han använder interpunktionen på ett ovanligt expressivt sätt.
Ja, alltså det är ju mitt emellan, jag ska se om jag kan ta fram det, det är mitt emellan det talspråkliga, det här slängiga sättet som jag tänker på när jag tänker på Anders Stopendal, men en väldigt ändå behärskad recension.
Mm. Han är ju väldigt förtjust i Stieg Larsson och det tycker jag märks i stilen i den här recensionen. Mm. Även om det inte känns som att han härmar utan det är ju, om man har hört Andres prata så är det ju så här han pratar också. Mm. Så att det är ju liksom nära hans sätt att tala, vilket jag tänker alltid är bra när man skriver. Att man...
Vill man veta hur han pratar så kan man lyssna på ett tidigare avsnitt av Gästabudet. Tema, vad var det för tema?
Ja, vad var det? Farlig litteratur.
Just det.
Det var det. Jag tyckte om med den här recensionen var att han tog sig an... Det har ju funnits den här kritiken mot att ja, men nu är män sårbara, nu visar de sin sårbarhet och det här kritiseras på samma sätt som 60- och 70-tals kvinnornas sårbara självutnämnande texter kritiserades. Och dels så liksom är det en förvrängning för att confessional poetry, vilket jag antar att många av de här utgår ifrån, att vi pratar om liksom Sylvia Plath och så vidare. Det fanns ju väldigt många män i den cirkeln. Det fanns ju väldigt många män som skrev självutnämnande på 60- och 70-talet också om depressioner, Robert Lowell och allt det där. Så det är ju inte att det var en kvinnlig grej, det är bara att det var kvinnorna som blev mest kända efteråt. Men jag tror också att det han säger om att det handlar om en... Han skriver att det är fortfarande en slags konflikt som berör stil, tonalitet, kanske formspråk och i förlängningen litterär och konstnärliga kvalitet. Och det är liksom, det är ett sätt att gå kring det här. Ni säger bara det här för att ni tycker att det är töntigt att män skriver om sina känslor med det är inte tillräckligt bra.
Mm. Mm.
Och det är ändå ett starkt argument som jag tycker att han ändå... Sen kan man hålla med honom eller inte, men han använder ju tillräckligt många exempel så att man blir... Om man inte har läst boken så blir man ändå övertalad om att han har en poäng i det hela.
Mm. Jag har ju läst den här boken och ingen behöver övertalas om att det är en dålig bok. Men det som slog mig när jag läste boken och parallellläste den med hans recension var att han tar fasta på något som jag inte omedelbart hade gjort om jag hade varit satt att recensera den här boken. Och det är just hur genomsyrad den är av kulturbyråkratspråket. Mm. Mm. Och jag tycker att Andres därmed belyser någonting väldigt intressant i en tendens i den samtida svenska litteraturen. Nämligen att just det här snacket om sårbarhet och liksom det intima och det avskalade är egentligen bara ett floskelartat språk som dränerar litteraturen på betydelse.
Mm.
Och det är därför jag tycker att det här är en så viktig sågning, även om boken kanske inte är så viktig. Alltså nästan alla de andra titlarna har ju tagits emot mycket bredare och vidare och tyngre av de nominerade recensionerna.
Ja, men jag tänker att han gör en intressant, symptomatisk läsning. Mm. Och också, jag har ju inte läst den här boken, men utifrån, du skickar ju lite avsnitt till
oss. Jag klarade inte av att läsa den här boken på egen hand, så jag var tvungen att fota av ungefär varannan sida och skicka till Mikaela och Agri en gruppchatt. Så i princip har alla läst den här boken.
Ja, men det finns ju så mycket enklare eller billigare saker som han skulle kunna hugga på.
Verkligen.
I den här boken.
Jag hade ju skrivit en mycket sämre sågning av den här boken.
Ja, men jag också. Och jag tycker det är ja, men det är ändå imponerande hur han väljer att kritisera språket när det finns så mycket annat att kritisera. Mm.
Och han ifrågasätter också sina egna bevekelsegrunder. Att han är så, Adelius ser ut lite som Roger Moore, menade någon. En stilig kar, typ 2 meter lång, sportig och nykter sedan flera år, fru och 3 barn. Blir mitt sinne fördunklat av allt detta? Fördunklas alla våra sinnen av känslor som vi egentligen inte vill befatta oss med? Så att han ifrågasätter, så här, kanske är jag egentligen bara liksom avundsjuk? Ja. Mm. Och det kräver ändå någonting av en kritiker också. Att vara så här, jag har lite mindre världskomplex. Gör det att jag inte ser den här boken klart?
Mm. Och det har ju liksom, det blir nästan metakritiskt på något sätt. För att han har ju, recensionen finns ju där. Den är väldigt tydlig. Men i det Mikaela sa, när det är liksom så många insprängda parenteser och så vidare, så är det som att han jobbar sig fram i den. Och det är ju ett stilistiskt val. När han väl börjar skriva så vet han vad han kommer skriva. Men han förkroppsligar liksom kampen att komma fram till det han faktiskt tycker. Som jag tycker var väldigt, väldigt styggt gjort.
Det är ett väldigt bra exempel på en romanförfattare som också är kritiker. Som använder sina styrkor som prosaist till att berätta fram en recension.
Mm. Ja, verkligen. Ska vi gå vidare?
Ja. Nästa text är då den enda nominerade bloggtexten, om den inte också är publicerad i Jönköpingsposten, som så mycket som Björn Kålström skriver är.
Jag tror detta faktiskt bara är ett blogginlägg.
Om Jonas Hassan Kemiris Systrarna. Jag ska läsa ett litet citat från den också. Och en oroande tanke infinner sig. Är Kemiri ens intresserad av andra människor? Tidigare har jag varit ett fan av Kemiris sätt att söka nya vägar och nya förutsättningar för det självbiografiska skrivandet, men den här gången känner jag mig mer än något annat övergiven. Vid ett tillfälle raljerade den unge Jonas över de inbilska amerikanska författarporträtten och hur deras aura av framgång tryfferar deras bokomslag. Utan att spekulera i hur medvetet det är vill jag resa en varningsflagga för att Jonas Hassan Kemiri riskerar att själv drabbas av liknande omdömen. Det hade han förstås kommit undan med om han hade skrivit en bättre bok.
Det är en fantastisk slutkräm.
Ja, det här var också sista stycket kanske.
Ja, just den är det sista meningen om han hade skrivit en bättre bok. Och jag läste ju Systrarna och recenserade den också för Expressen. Och jag tror att vi båda har samma liksom grundkänsla i det. Men jag vet inte hur rättvis den är, för att man önskar att han gjorde något annat än det han faktiskt har gjort. Mm. Jag vet inte om det är schysst. Men jag tycker att den besvikelse som Björn Kålström har är liksom grundad på ett helt, på hela Kemiris verk. Alltså det är liksom från början till slut, och att han nu kommit till en punkt. Jag känner det, jag vet inte hur ni känner, men när man läser en författare som man läst väldigt mycket av, så kommer det ofta en punkt där man typ ser igenom det. Det förtrollar en inte längre, utan man bara, nu vet jag vad du håller på med. Och man blir mer cynisk, särskilt om författaren gör liknande projekt hela tiden. Och jag tycker
Johan Jönsson.
Och jag tycker att det som gör den här recensionen väldigt, väldigt bra är just att han tampas just med Kemiris status som författare. Och bara, men ska inte han komma längre än så här? Är det här det liksom?
Och också, jag tycker det här ordet övergiven tycker jag fångar väldigt bra känslan när man läser en självbiografisk bok som inte är riktad utåt, utan som bara är självbespeglande på något sätt. Alltså som läsare så sitter man med boken, men man får ingen kontakt, och då är man bara ensam och övergiven i sin fåtölj på något sätt.
Mm. Och det han gör så skickligt i den här recensionen tycker jag också är att han tar den här romanen som av alla andra bara i god tro har recenserat som en kollektiv roman, alltså berättad utifrån flera olika karaktärers perspektiv, och säger, men det handlar bara om berättaren Jonas. Jag har inte läst boken själv, ska jag säga. Alltså, jag har tänkt att jag ska göra det. Och sen har jag... Jag vet inte hur mycket man ska gå på den här magkänslan man får ibland med romaner som man läst flera recensioner av, hört sina vänner prata om. Så här, flera av mina vänner som du, Agri, till exempel, och min egen redaktör har sagt så här, den är väldigt bra, den är en bladvändare. Så känner man ändå sig inte manad att plocka upp den. För att den har liksom en aura av någonting inautentiskt över sig. Och det här var innan jag läste Björn Kålströms.
Men jag tror att det är en väldigt bra instinkt. Och jag tror att en bra recension, vare sig den är positiv eller negativ, ska kunna ge dig den känslan om det här är någonting för dig eller inte. Och jag tror att även en hyllning ska kunna innehålla det att men det här, jag bryr mig inte.
Jag har vänner som har sagt att det är en dålig roman. Och att jag inte behöver läsa den.
Så du har inte heller gjort det?
Goda vänner.
Nej, men det här är ju, om vi ska återkomma till Björn Kålströms recension. Jag tycker att det är en bra recension för att den är skriven. Dels är den väldigt rolig också. Mm. Att han liksom säger så här, i slutändan är vi alla clowner som Shakespeare sa. Eller var det Bob Dylan?
Alltså, det just det. Det här. Och att Kemiri hela tiden nämner att han är i New York. Lest we forget.
Men att den också är så skriven ur en genuin besvikelse. Att det finns ju noll känsla av lustmord i den här recensionen, fast han ändå kostar på sig att vara rolig. Och det är en fin balansakt att utföra. Vad tycker ni om den här recensionen?
Men jag tycker väldigt mycket om den. Jag tycker att han fångar någonting som egentligen är utanför romanen och går liksom in på djupet på Kemiris författarskap som helhet.
Jag blev på gott humör över läsaren, upplivad.
Ska vi gå vidare med Inga-Lina Lindqvists recension av Agnes Lidbecks All min kärlek? Det här var ju en bok som jag behövde läsa för att jag hade ett samtal med Agnes Lidbeck på bokmässan. Då det kanske... Jag har känslan efter det samtalet att jag och Agnes Lidbeck kanske inte är de bästa av vänner, för att jag indirekt visade vad jag tyckte om hennes roman.
Till skillnad från dig och Ann Heberlein då på bokmässan som verkade älska varandra.
Vi hade vad du kallade för en womans.
Det var en riktig womans. Jag har recenserat den här boken och jag skrev en ganska positiv recension faktiskt.
Jag tyckte att den var fruktansvärd och det var därför jag blev så glad över den här recensionen. Ja, det är nog den enda av de nominerade recensionerna som åtminstone från mitt perspektiv kom av en känsla av att så här, gud vad välbehövligt att någon äntligen säger det här och gör det på ett så fyndigt och tydligt sätt.
Jag blev ju övertygad av den här recensionen och kände att jag själv hade fel.
Wow.
Läser ni... Jag brukar läsa recensioner efter att jag har läst en bok.
Nej, innan.
Alltså det beror ju på vad det är för bok. Den här läste ju jag innan den hade kommit ut på pdf. Så jag läste ju naturligtvis romanen innan. Men jag brukar läsa, om jag själv ska recensera en bok, vilket ändå är det vanligaste tillfället då jag läser svensk samtidslitteratur numera, så brukar jag läsa recensionen när min egen recension är färdigskriven. Ska jag läsa vårt favoritstycke ur den här? Jag tror att vi alla har samma. Det som stör mig ordentligt däremot är den litterära metod som författaren Agnes Lidbeck valt. I ena handen håller hon en sax, i den andra en burk fylld med detaljer. Med saxen klipper hon sönder meningarna. Ur burken strösslar hon slumpartade dofter och färger och mönster som limmar fast överallt. Denna andfåddhet och glittrighet syftar till att skapa illusion av liv. Men om schampot nu råkade lukta banan och inte jordgubbe utan att det har relevans för karaktärsteckningen färgar det av sig på hela läsupplevelsen.
Det är ju verkligen sant.
Ja.
Och också... Jag vet inte, det känns det som att det här är en passage som ganska många svenska prosaister skulle behöva läsa och ta till sig av. Det finns någon så här sjuka att det blir verkligt, det får verklighetens tyngd om man strösslar med konstiga detaljer.
Om man tar slumpartade sinnesintryck.
Ja, ja.
Jag läste Susanna Alakoskis Dotterdottern nyligen för att jag skulle recensera den, och den var verkligen också så här: finns det doftsinne med i den här scenen? Check. Finns det känsel? Check. Finns det något vackert ljus? Check. Liksom. Och man bara, det är inte det här som får litteratur att leva. Att du har prickat av alla sinnen och placerat in någonting som
nej,
du
men
känner.
Exakt. Alltså, jag är ju, det här är någonting som jag tänker väldigt mycket på. Idealet är ju Flauberts liksom perfekta detalj för varje liksom grej. Och då är det väldigt, väldigt genomtänkt. Jag ratar
så
ju...
roligt och oväntat att du är
att
jag
ratar Madame Bovary högst av allt. Men man kan ju också gå andra hållet och bara överösa någon med massa detaljer och massa saker. Och få liksom en samtidskänsla på det sättet. Men jag håller ju med, om schampot råkar lukta banan och inte jordgubbe utan att det har relevans för karaktärsteckningen, då har man gjort ett fel.
Ja, för spontant blir man ju såhär, vad fan är det för sjuk person som har bananschampo?
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag, listar dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Hej Coop-medlem. Vi vet att du gillar att göra bra affärer. Så köp färsk laxfilé för 179 kronor kilot. Det blir gott till en fräsch vårsallad med ätmogen avokado för 10 kronor styck. Du hittar helgens bästa medlemsklipp på Stora Coop. Vi ses.
Och så är det bara en helt vanlig medelsvensson och det har liksom ingen relevans. För
det finns faktiskt en bra inpackning med lukt av banan. Men jag tänker i din roman till exempel, Agri, så alltså, vad en person har på sig för skjorta till exempel i avsnittet som är i London. Mm. Alltså det är ju viktigt, det är ju av betydelse, det säger något om den personen.
För de människorna i den världen.
Ja.
Och det vore märkligt om det är typ en dejt och tjejen tänker, åh han har den här slipsknuten. Det vore en märklig grej att tänka.
Det låter som en intressant bok i och för sig. American Psycho-tjej.
Ja, men det här är ju, alltså det är den mildaste av de sågningar vi har nominerat. Den börjar ju liksom med frisk luftström. Jag kan inte uttala U och Ä för att jag är så synsvalska skadad. Frisk luft strömmar in. Där fick jag till dem. De två svåraste vokalerna i svenska språket att hålla isär. Och hon är liksom hoppfull för hur romanen ska utveckla sig. Och det är ju liksom en bok som fick väldigt ljumma recensioner, skulle man säga.
Alltså... Jag skrev en ljummen recension. Jag tyckte faktiskt just att den här inledningen där Agnes Lidbeck försöker skriva någon väldigt byråkratisk svenska, vilket ju är mitt expertområde, den tyckte jag inte höll alls, för hon behärskar inte det byråkratiska idiomet. Det är inte hennes grej.
Nej, jag började hålla med dig framför Inga-Lina Lindqvist. Samtidigt, så, ja, men det är en väldigt balanserad recension, välskriven, men...
Och blottlägger ändå någonting centralt, inte bara i den här boken, men i svensk samtidslitteratur, eller samtidslitteratur generellt, inte verkligen. Bara svenskt.
Och något formmässigt centralt. Samtidigt så ger den ju mindre tungt vägande än vissa andra av recensionerna, just för att det handlar om en bok som inte är så tungt vägande, utan det är något av en mellanbok i ett ganska uppskattat svenskt författarskap.
Mm. Också ett författarskap som kanske inte väcker så starka känslor.
Nej.
Bland kritiker. För att jag tror att bland läsare så väcker hon starka känslor.
Tror du det?
Bland gemene svensk.
Jag tror de läser henne, men jag tror inte hon väcker starka känslor.
Ja, det är möjligt, men hon är ju väldigt välläst. Och jag har ju fått, vad heter det första, Finna mig. Rekommenderad av massa människor som inte läser böcker.
Som inte jobbar på DN Kultur.
Som inte jobbar på DN Kultur.
Hmm. Otroligt. Vi går vidare.
Som inte läser böcker. Aha, och de jobbar inte heller på DN Kultur.
Finns ett anledning till att jag inte är kvar på DN Kultur. Vem som har valt bort vem låter jag vara osäkert. Vi går vidare till Ulf Olssons recension av Annika Norlins Stacke, som har blivit väldigt hyllad, nominerad till olika priser och så vidare. Jag ska läsa ett kort utdrag från den. När romanens främsta berättare, stockholmskan Emily, reflekterar över sina erfarenheter har hon faktiskt lite självinsikt. Jag pratar för mycket, är pladdrigt lagd, osäker. Men sådan är också romanen själv. Den cirkulerar runt alla sina huvudpersoner. Låter dem inte vara i fred, ska till varje pris låta dem få ett utrymme så att de kan förklara varför de är som de är. Och som ska motivera att de blivit huvudpersoner i en roman. Så förlorar sig Norlin i pratets formlöshet. Stacken, myrstacken, är ingen särskilt lyckad bild, varken av samhället i stort eller av romanens kollektiv. I sin formlöshet påminner däremot romanen om en myrstack, en som någon bökat omkring i.
Ja, jag läste ju, vi hade ju som tanke att alla skulle ha läst, åtminstone någon bland oss skulle ha läst varje bok vi pratade om. Så jag tog på mig att läsa Stacken och jag blev väldigt överraskad. Alltså den är tjock, det är en stor bok.
380 sidor, säger mitt ögonmått.
Oh, låt oss kolla, det är 300 någonting. Ska vi se, gul yra, 394.
Man har ju recenserat en och annan bok.
Ja, och... Min grundkänsla var, alltså Annika Norlin, jag tycker väldigt mycket om hennes musik och är väldigt bra på liksom mikrodetaljerna. Det är små saker som gör konstiga saker som en individ håller på med, och så kan de bygga ett narrativ kring det i musik som jag tror funkar väldigt bra. Och här är bara väldigt många sådana saker staplade på varandra. Alltså det är massa mikrodetaljer som aldrig blir någon slags makronarrativ fastän vi läser 400 sidor kring det. Och jag vet inte hur pass färgad min blick var av att ha läst den här recensionen, men jag tror faktiskt inte det. Jag tror att hade jag tyckt om den så hade jag tyckt om den. Men jag håller med den, typ liksom, det varenda ord stämmer i den här recensionen, tycker jag i alla fall.
För han har ju också någon underbar mening om att... På den svenska landsbygden så är ingen människa drabbad av normalitet i svenska romaner. Och det är ju verkligen sant. Jag har ju knappt varit på den svenska landsbygden. Men svenska romaner utspelar sig ofta där. Och det är ju bara...
Weirdos.
Ja, och liksom ofta lite framstående människor på olika sätt.
De är alla viktiga naturligtvis. Mm. Det är inte så random losers på landsbygden.
Medan man är grå och anonym i huvudstaden. Eller stora städer.
Man är en Tinder-kille. Typ. Ja, men jag blev väldigt imponerad av den här recensionen för att den var så kort och kändes så uttömmande på samma gång. Den är ju strax under 2000 tecken. Mm. Och liksom redan i första meningen så beskriver han romanen. Vad är han säger där? Någonting om att det är en...
8 personer som söker efter en roman.
Exakt,
eller sånt.
Exakt. Och så känner man direkt typ vad han menar. Mm. Och så sen lyckas han kritisera romanens grund av civilisationskritik, redogöra för dess form, ge en känsla för liksom dess berättare och så här, allt. Alltså man känner, man saknar ingenting i den här recensionen på grund av att det är slängd, och det är ju ändå ett konststycke.
Mm.
Det är ju också kongenialt med dess huvudargument som är att romanen är för pladdrig.
Mm.
Att han håller sig kort, till skillnad från Annika Norlin.
Och sen är det ju också väldigt användbar metafor just att ta romanen Stack och sen gör det till grunden, alltså myrstacken som huvudargument i recensionen. Mm. Det gör det väldigt...
Är det en framträdande figur i romanen?
Ja,
också?
Ja. Det är det.
Nej, men jag har ju läst om alla recensioner, det har säkert ni gjort också, och jag blev liksom ändå väldigt imponerad av hantverket i den här recensionen. Det märks liksom att det är en litteraturvetargubbe som har varit med länge. Ska vi gå till den sista recensionen?
Mm.
Den sticker ut lite grann, för den är ju en längre essä i tidskriften Respons, Anders Mortensen, om Jesper Högströms Minnet och rädsla. Tänker att jag börjar med att läsa ett litet citat.
Och boken är ju då en biografi över Gunnar Ekelöf.
Ja, och Anders Mortensen är Gunnar Ekelöf-forskare.
Ja, i Lund.
Minnet och rädslan kan läsas som en ofrivillig roman. där levnadstecknarens egen karaktär långsamt och indirekt, men likväl allt mer påtagligt, trädde fram. Vad är det för en berättare, tänker man, som överreagerar så och röjer sin alltför svaga instinkt att behärska skadeglädje över Ekelöfs personliga tillkortakommanden på det sociala och sexuella planet, som inte bara nitiskt har insamlat utan även fyller oproportionerligt stora delar av boken med utförliga utläggningar om detta och därtill sannolikt samtliga vittnesmål han lyckats komma över om Ekelöfs alkoholism. Hur är det med den aggressivt fryntliga levnadstecknarens övertydliga aversioner mot poesi där skalden tycks förhäva sig? Och varför hettar det till så när Ekelöfs kritik av det socialdemokratiska folkhemmet berörs och avfärdas som grälsjuka? Alltså det här är den mest svidande sågning jag läst förra året.
Hell hath no fury, som en akademiker som recenserar en annan akademiker med samma forsknings... liksom. Område.
Så är särskilt det. Om det inte är en akademiker
som har skrivit den.
Precis, för skillnaden är ju att Jesper Högström är ju då inte akademiker och inte forskare. Och den här boken tog ju jag på mig att läsa, men jag har faktiskt inte hunnit läsa hela. Men han skriver redan i inledningen att han har då bestämt sig för att strunta i all tidigare Ekelöf-forskning i sin biografi. Och då kan man invända, skriver han, att han riskerar att uppfinna hjulet två gånger. Men det är en risk han är beredd att ta.
Vad är det för hjul? Vem ska använda det och till vad?
Ja, det är ett eklövhjul som... Nej, det jag vet faktiskt inte, jag förstår inte heller riktigt metaforen. Men det tycker jag... Jag tycker det är så knäppt att göra på det sättet. Det är ju hur mycket som helst skrivet om Ekelöf. Ja, men det finns mycket intressant skrivet om Ekelöf. Om man skriver en bok om Ekelöf, varför skulle man då inte vilja använda sig av det? Sen också det lilla jag hann läsa av boken, så tycker jag verkligen att Anders Mårtensson har rätt att Jesper Högström drar ganska långtgående och banala paralleller till dikterna. Alltså... när han berättar då om Ekelöfs barndom så kan han liksom skriva så här att ja, men så här och så här var det i Ekelöfs barndom precis som senare i hans dikter.
Ja.
Som att det bara skulle vara någon ja, men erfarenhet att en mormor sa någonting för att bli av med det. Ja. Och då skriver Jesper Högström då att ja, men så är det senare i Ekelöfs dikter att han skriver saker för att bli av med det. Alltså att ja, men det känns nästan som att han plockar slumpmässiga detaljer ur Ekelöfs liv och hävdar att de på något sätt har inflytande över dikterna. Och ja. Det tycker jag är ett konstigt sätt att skriva biografi. För varför är en författares biografi intressant? Det är ju för att den författaren har skrivit intressanta saker. Alltså...
Men det här är ju också väldigt mycket i linje med den typen av litteratursociologisk strömning som på senare tid kommit att dominera litteraturvetenskapen. Jag tänker att det är symptomatiskt att Jesper Högström nästan bara refererar till Johan Svedjedal i positiva ordalag. För att han är ju ändå någon slags ledargestalt i Sverige för den typen av litteratursociologisk inriktning. Och jag kommer ihåg när jag läste Johan Svedjedals biografi över Karin Boye, där hans uttalade mål var att ängeln, eller att han kände att så här, Karin Boye hade blivit för helgonförklarad och för geniförklarad. Han ville istället beskriva en ung kvinna som ibland sminkade sig och tyckte om att spela tennis. Och för att göra det, han presenterade det som ett feministiskt projekt, men för att göra det var han tvungen att riva ner hela Margita Benius fantastiska Boye-biografi Drabbad av renhet, som liksom syndabocken blev här. En av våra genom tiderna största svenska kvinnliga litteraturkritiker. Men alla bara äter upp det här med hull och hår, för det framstår som så jävla sympatiskt att bara, ja, men nu ska det bli autentiskt och det ska bli feministiskt och det ska bli det här en äkta personen bakom det här Gunnar Ekelöf som han hade varit, man hade varit med i Paradise Hotel, då hade han framstått på det här viset. Man bara, okej, men varför skulle någon då någonsin ha brytt sig om Gunnar Ekelöf? Ja, alltså själva anledningen till att bry sig om författare ska liksom tvättas bort från litteraturvetenskapen. Varför då?
Läser ni många författarbiografier?
Jag läser en just nu som jag faktiskt tycker är bra. Mm-hmm. Och det är Elisabeth Åsbrinks biografi över Victoria Benediktsson.
Mm-hmm. Vad kul.
Och hon är just intresserad av hur... Eller hon är intresserad av Victoria Benediktssons liv utifrån hur Benediktsson använde det i sin litteratur. Mm. Till exempel då att när Benediktsson skrev Pengar, som ju då... Ja, men har en viss självbiografisk grund. Det handlar om en kvinna som är i en liknande situation som hon själv, nämligen som blir gift med en mycket äldre man fastän hon egentligen vill bli konstnär, men det finns inte pengar till att bli det. Och då när Benediktsson ska skriva en avslutande scen där den här unga kvinnan säger till sin man att nej, men vårt äktenskap är inte giltigt för vi gifte oss när jag var 16, när jag var bara ett barn. Och Benediktsson var då 21 när hon gifte sig. Men då för att få mannens repliker så sitter hon med sin man en kväll och berättar om den här scenen i sin roman. Och då reagerar han med att bli upprörd och komma med olika repliker.
Det här måste jag göra mot Emil någon gång.
Ja, det är så bra. Och så sen så går hon direkt upp, och så sitter hon och lyssnar, och så går hon direkt upp på rummet och skriver ner det här och för in det i romanen. Så det är liksom hans repliker rakt av. Och otroligt. Det är ju jätteintressant. Mm. Alltså där blir ju en biografi väldigt intressant. Men att kritisera författarens liv eller kritisera att en författare är avvikande, det ligger ju i tiden på något sätt, tycker jag. Att man får inte vara avvikande längre, utan det är någon obehaglig stämning i samhället, tycker jag, som är att man ska rätta sig i ledet på något sätt. Alltså excentriken får inte finnas. Ja, men därför tycker jag att den här recensionen var upplyftande. Alltså, det är väl jättebra om en författare är alkoholist om han skriver sådana dikter som Gunnar Ekelöf. Alltså, det är inget problem.
Men jag har läst två bra författarbiografier på sistone. Dels Carina Burmans biografi över Clara Johansson. Mm. Som är, liksom, hon har verkligen läst allt som har skrivits om Clara Johansson. Allt som har skrivits om alla gestalter i hennes liv, får man känslan av också. Den är så rikt historiedokument. Mm. Och följer en av våra liksom, största kvinnliga litteraturkritiker genom hela hennes levnadsbana. Alltså hon är väldigt tydlig också med så här, det här är mina omdömen vid något tillfälle. Hon så här, kanske kan Clara Johansson kallas empatilös, typ, jag vet inte. Och så sen går hon vidare. Alltså hon presenterar både fakta och sina egna tankar om det. Och en annan, ännu mer liksom passionerat driven biografi som inte har kommit ut än, det är Ebba Witt-Brattströms biografi om Harry och Moa Martinssons äktenskap, som jag rekommenderar varmt. Den är ju skriven som ett väldigt passionerat inlägg i Martinsson-forskningen. Båda Martinsson-forskningarna, men framförallt Harry Martinsson-forskningen, för att den har mörkat Moa Martinssons betydelse för Harry Martinsson. Mm. Och Ebba Witt-Brattström disputerade ju för massa år sedan på Moa Martinsson och satte henne på den svenska litterära kartan i mångt och mycket. Mm. Men den handlar så otroligt mycket om deras nära relation. Och där tycker jag att det sker något, för hon hade lika gärna kunnat skrivit en så här textanalys. Så att så här är, om hon hade bara velat visa Moa Martinssons påverkan på Harry Martinsson. Mm. Här är liksom man ser att han har lånat drag och att han har lärt sig olika tråper eller whatnot liksom. Men det är hur upplevelsen av en stor passion ger ett hemmarätt i världen och höjer självkänslan och därmed präglar ett författarskap. Och det är också litterärt relevant.
Mm. Mm. Verkligen. Ja. Men vi kanske ska bestämma oss. Vi måste gå till festen.
Ja, vi måste gå till festen. Michaela ska få ett kritikerpris.
Ja, det är ju officiellt när den här podden kommer ut. Än så länge hemligt.
Det är ändå stort att vara den enda kritikern i Sverige som på samma kväll delar ut och får ett kritikerpris. Mm. Sveriges mäktigaste litteraturkritiker. Mm,
det är jag ikväll. Det är därför jag har låtit så divig och självupptagen hela inspelningen.
Till skillnad från vanligtvis. Ja. Det är väldigt många som redan har liksom reagerat, stannat på sina promenader när de lyssnar på gästebudet. Bara, är det här verkligen Michaela Blomqvist? Hennes vanliga ödmjukhet är som bortblåst.
Mm. Ska vi ge priset till Andres, eller?
Du tycker det?
Ja, han är överst på min lista.
Han är tvåa på min lista.
Alltså jag har ju då bara en lista som består av tre recensioner utan inbördes rangordning. Mm. Och det är Andres recension av Gunnar Delius, Ulf Olssons recension av Stacken
Och Anders Mårtenssons recension av Jesper Högström.
Jag kan tänka mig Mårtensson också.
Mårtensson är etta på min, Andreas Stoppendal tvåa och Inga-Lina Lindqvist faktiskt tre. Mm.
Har ni några motiveringar till era ettor liksom?
Jag är helt okej med att ge det till Andreas Stoppendal också.
Men jag är inte så man delar ut pris.
Nej, men alltså jag kommer inte bli arg och gå ut i det här hotellrummet om det slutar med att han får priset.
Men jag är också helt okej med Mårtensson. Det är min tvåa på listan, så egentligen så är det ju då, varför har du inte gjort en riktig lista?
Att jag litar mer på ert omdöme än mitt eget. Nej, men för att jag tänker så här, att de här tre recensionerna, de är bra och viktiga på tre väldigt olika sätt som är svårt att jämföra inbördes. Jag tycker att Anders Mårtensson gör en kulturgärning när han höjer ribban för hur litterära biografier bör skrivas i Sverige. Ja. Jag tycker att Anders Stoppendal belyser en aspekt av språket kring och om litteratur som hotar att erodera hela den samtida litterära offentligheten, vilket känns jätteviktigt, som jag själv aldrig hade kommit på tanken på att göra utifrån den här boken, men det är det perfekta underlaget för att driva den tesen. Och jag tycker att Ulf Olsson hantverksmässigt har skrivit den bästa recensionen. Det finns liksom inte ett överflödigt ord. Det är liksom, det är så underbar stilistisk skicklighet. Det är så implicit kritik av romanens ideologiska grund på en så lätta händer. Liksom. Så att jag har svårt att välja mellan de tre.
Jag tänkte så här. Jag tänkte Andreas Stoppendals recension driver ju sin tes och gör det väldigt, väldigt, väldigt väl. Och jag tycker om det jag sa tidigare om det här metakritiska i det, att han liksom i formen tar sig an kampen med att förstå verket. Men för mig så fick Anders Mårtenssons recension etta platsen för att det känns så grundligt. Han bara, jag har tre saker som jag inte tycker om med den här biografin. Det här är de tre sakerna och nu kommer jag redogöra för varför. Och det är gjort på ett sätt som, för att den biografin fick ju väldigt fina recensioner generellt. Den var ju väldigt, väldigt omtyckt.
Alla var ju chockade att den inte var August nominerad.
Ja, precis. Och efter att ha läst den så kände jag, den gav mig mer än att läsa biografin. Jag kände verkligen att det här är någon som kan det här och jag blev helt övertygad. Och det är ju stilistiskt, alltså det behöver inte vara sant. Men du får den känslan av tillit att recensenten vet exakt vad den pratar om och argumenterar för det han tycker på ett sätt som man bara, ja men visst, jag litar på dig.
Alltså nu känner jag att jag börjar vika mig för dina argument här lite också. För att jag kommer ihåg när den här recensionen kom, att det var som en litterär händelse. Att folk var såhär, oj, någon har sagt det här. Men det jag tänker nu som är tyngst vägande argumentet för varför jag tycker att den borde vinna är att den utför den tredje uppgiften. Och det är så få akademiker idag som gör det, som går ut i offentligheten och markerar mot samtidslitteraturen på ett både kunnigt och tillgängligt sätt.
Verkligen. Jag håller med om att jag tycker att det här är den mest övertygande recensionen av de fem. Och också tycker jag inte heller man ska glömma att den faktiskt fångar upp en mer allmän tendens i samtiden som i just det här fallet då riktas mot Ekelöf.
Hallå?
Hej Anders.
Ja men hej.
Hej, hur står det till?
Ja, det står fint till. Det står fint till. Alldeles jättebra faktiskt.
Gud vad härligt.
Ja.
Jag ringer ju dig för att du är nominerad till årets sågning 2023. Vad tänker du om sågningspriset?
Jag vill svara med att ge er en salut för att ni instiftat det här priset. Det är en oerhört välgörande motkraft mot starka tendenser i vår tid. Tänkte om ni skulle höra av er och fråga så skulle jag just säga det. Alltså, vi vet ju alla detta. Kulturens ställning i vårt land försvagas överallt. Åtgärder hos regering, riksdagens institut, kommunerna Om kulturredaktionerna inte redan har lagts ner så försvagas deras ställning på tidningarna. Och när vi fortsätter på det här spåret så försvagas litteraturkritikens ställning på kultursidorna. Där tendensen att redaktörerna visar allt mindre intresse för litteraturkritik minskar på arvoderna. Tillgången på kompetenta frilanskritiker överlåter i allt större utsträckning dessa uppdrag på allmän journalister, skribenter utan större erfarenhet av just litteraturkritik. Och ja, vi behöver inte säga någonting om att litteraturkritiken, tendensen att den outsourcas till aktörer som inte bara brister professionalitet och kunskap utan då på olika oreflekterade vis vill hålla sig väl med alltså helt fel parter i litteraturkritikens sammanhang. Och den här bristen då på vad Almqvist, vår idol Carl Jonas Love, det han kallar för ovidlådenhet. Alltså oberoende som vidmakthålls gentemot de här krafterna i det här spelet. Bristen på kritisk stamina. Det leder i vår tid till en allt mer utbredd undfallenhet. Och ert pris det kan bidra till försvaret mot denna undfallenhet. Så jag är oerhört stolt över att ha blivit nominerad, det kan jag säga.
Vad roligt att höra. Tänker du att den här undfallenheten tar sig uttryck i ett överflöd av hyllningar?
Ja, dels det och även eftersom utrymmet är så litet va, och bristen på tid för de få som fortfarande kan skriva litteraturkritik så att de hinner ju heller inte sätta sig in i vad som krävs. Alltså helt enkelt den här undfallenheten. Den visar sig ju också i att man går med på en massa mycket bekymmersamma premisser i böckerna de ska skriva om och förutsättningarna för arbetet. Och då har jag ändå inte sagt någonting om hur läget är för alla influencers som är glada för böckerna de får att skriva om.
Vad var det som fick dig att skriva en sågning av Jesper Högströms Minnet och rädslan, hans Ekelöf-biografi? Vad var det som gjorde dig mest upprörd?
Ja, jag läste den långsamt och noggrant och märkte väl från början, men trodde väl att den skulle bättra sig, men alls icke. Att det här är en maliciös bok och en populistisk bok och den är full av förakt mot det slag av individuell egenart som konst och litteratur alltid har haft som förutsättning. Den är illa tänkt och illa utförd i en rad avseende som jag gjorde mitt bästa för att uppmärksamma. Och jag var väldigt noga med att absolut inte läsa vad de andra recensenterna i flera fall redan hade skrivit publicerat. Men jag märkte ju sen då att det var ganska många andra som hade varit just undfallande, alltså gått med på den här klandervärda bokens odiösa premisser. Och det inger bekymmer, även sedan jag hade skickat in min recension.
Vad har du fått för reaktioner på din recension?
Jag kan ärligt säga att jag har aldrig fått så många positiva, lidelsefulla och långa utförliga responser, menar via mail, sms, jag har fått handskrivna brev. Alltså jag har fått flera hundra långa läsarbrev. Och jag började ändå i slutet på 1980-talet som kritiker på Sydsvenskan. Okej, jag har inte varit flitig som kritiker de senaste decennierna. Men det var alldeles uppenbart att jag aldrig varit med om att så väldigt många har tyckt någonting har varit påfallande viktigt.
Mm. Ja, det tyckte ju verkligen vi också. Motiveringen till din nominering lyder: en känslig och bildad text som borde få de hyllande kritikerna att vilja revidera sina omdömen. Mårtensson låter sig inte förföras av anekdoterna om Gunnar Ekelöf utan avtäcker bokens kulturföraktande, normopatiska ideal. Och jag ringer faktiskt dig nu för att berätta att du har vunnit årets sågning 2023. Stort grattis!
Nämen! Vad oerhört glad jag blev.
Det var kul!
Jag blev oerhört glad. direkt när jag började, så här var det. Jag läste i Dagens Nyheter en rätt lång presentation av det här nyinstiftade priset. Och jag reste mig upp och gick runt och så ropade jag ner till hustrun. Äntligen ett återvärt och klokt och meningsfullt litteraturkritiskt pris. Och sen så upptäckte jag när jag kom till slutet av artikeln att jag hade blivit nominerad. Jag blev oerhört stolt. Och nu har jag alltså vunnit.
Du har alltså vunnit. Priset består i en guldfärgad såg och ett diplom som jag kommer att skicka till dig.
Åh, men vad underbart. Åh, guldfärgad såg. Nu måste jag fråga, är det en sån här liten pin som man kan sätta på kavajen eller...
Tyvärr inte, utan det är en såg som rekommenderas för förskolor som vi har förgyllt.
Oh.
Inte med riktigt guld, ska jag säga. Så den är ungefär 30 cm lång, så vi hoppas du vill sätta upp den på ditt arbetsrum.
Ja, jag lovar att jag kommer att sätta upp den på något i min arbetsrum. Det lovar jag.
Vad härligt.
Och inget kommer att kunna hindra mig. Från det. Jag kan också berätta att det är inte bara mina vänner och folk som håller på med litteraturkritik och alla människor som älskar litteratur som har tagit av sig, utan mina kollegor på Lunds universitet, de sa inget då, men när det basunerades ut att jag blivit nominerad i ett pris, va, då kom det en ny våg av mycket varm uppskattning, så att det kan hända att jag ändå sätter upp den på mitt arbetsrum på Lunds universitet, men den skulle passa bra här hemma också, får jag säga.
Ja, vad roligt, det tycker jag verkligen du ska göra. Kommer det bli fler sågningar av dig nu?
Ja, alltså sågningar, det är sånt man bara utför när saken så kräver, naturligtvis.
Ja.
Och det här är ju inte min första sågning här i livet. Jag har skrivit några långa sådana här tidigare mot utgivningar som annars omgärdats av väldigt jamsande.
Mm.
Och det är kanske någon gång med många år emellan som man får härda sig helt enkelt. Mm. Och göra jobbet som krävs. Får jag säga lite sådär självhögtidligt nu, eftersom jag är så glad och mallig och stolt. Tack ska ni ha.
Ja, men tack till dig. Det känns väldigt, väldigt roligt att få dela ut det här priset för första gången till en så värdig vinnare.
Åh, tack. Kur, som min bror brukade säga. Han var också kritiker. Det här blir ett av mitt livs käraste meriter. Så enkelt är det. Och jag ska sprida till alla jag känner.
Vad roligt. Hoppas du får fira ordentligt också.
Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se.
Då ska vi se. Goda nyheter från IKEA. Nu är det bekräftat att fler än 1000 produkter har fått nytt lägre pris. Som till exempel soffor, skåp, stolar, ljuskällor, sängkläder, kuddfodral, bord, vaser, köksredskap, byrå.
Vill du ha fler goda nyheter? Välkommen till IKEA och IKEA.se.
Ska några små tassar flytta in hos dig? Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.